Då ska jag läsa den text som predikan kommer att utgå ifrån. När jag genom Guds barmhärtighet har denna tjänst ger jag alltså inte upp. Jag avhåller mig från allt skamligt smussel. Jag använder inga knep och förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och överlåter i Guds åsyn åt varje människa att själv bedöma mig. Om mitt evangelium är det dolt för dem som går förlorade. Till denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus. Han är Herre och jag är er tjänare för Jesus skull. Till Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt men inte kringränd. Rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida för att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Till jag som är vid fullt liv utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö för att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Jag har samma tros vissa ande som i skriften där det står, jag tror, därför talar jag. Också jag tror och därför talar jag. Jag vet ju att han som har uppväckt Herren Jesus ska uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er. Allt detta sker för er skull, för att nåden ska nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet till Guds ära. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande, rika härlighet de bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.
Ge inte upp är temat för den här predikan. Vi har hört en lång text, rik och innehållsfylld. Och den kopplas samman av ett uttryck alldeles i början av texten och alldeles i slutet av texten. I vers 1 så säger Paulus, när jag genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, ger jag alltså inte upp. Och sen i vers 16 säger han, därför ger jag inte upp. Och det här väcker min nyfikenhet. Vad är det som gör att Paulus inte ger upp? Jag tänker på oss kristna här i Sverige. Vi har en ganska tuff period bakom oss om vi tittar på de senaste 50-60 åren. All statistik går bakåt. Massor med människor som har växt upp i en kristen miljö har valt att antingen tona ner lärjungaskapet eller lagt det på is eller avsagt sig det. Jag träffar massor med människor som har tappat en del av glöden och en del som har tappat tron. Och jag undrar, vad är det som gör att en människa över en livstid får den här inställningen, därför ger jag inte upp. Jag blir ännu mer nyfiken när jag ser på situationen när Paulus säger det här. Och då bleknar våra de krafter som är mot oss och det som vi tycker är uppförsbacke och jobbigt och utmanande och så. Paulus skriver det här antagligen på hösten 55. Vad har han bakom sig? Ja, vi vet ju inte allt han har bakom sig. Men om vi bara följer apostlagärningarna, vad har han bakom sig? I Antiochia, kapitel 13, där möter han smädelse, förföljelse och han blir bortdriven från staden. I Iconium, där blir han och hans medarbetare misshandlade och de stenar honom. I Lystra, där stenar de honom. Han överlever mirakulöst det här. I Filippi, där blir han tillfångatagen. Han blir pryglad med många rapp och blir satt i fängelse. När han predikar evangeliet i Thessalonike, då blir det ett upplopp. Och det är en folkmobb som försöker slå ihjäl honom. De försöker få tag på Paulus och han måste fly. I Korint, där blir han förd inför domstolen. Och det är en stor sammansvärjning mot honom som försöker få honom fängslad. Ja, nu börjar jag undra. Varför ger inte Paulus upp? Hur behåller man glöden och övertygelsen och hängivenheten när man i stad efter stad utsätts för det här? Ja, vi kunde också säga att Gud välsignade Paulus arbete och han får se människor komma till tro och församlingar växa fram. Men han möter också det här. Paulus, varför gav du inte upp? Om vi läser lite längre fram i andra Korintierbrevet så ger Paulus själv en lista på vad är det för vedermödor han utstår för evangeliets skull. Han säger så här i andra Korintierbrevet 11. Jag har arbetat mer än de flesta. Det här är andra Korintierbrevet 11 från vers 23 till 28. Jag har arbetat mer än de flesta, suttit i fängelse mer än de flesta, fått prygel i övermått och ofta riskerat livet. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 minus ett slag, alltså 39 gisselslag. 3 gånger har jag slitit spö, 1 gång har jag stenats, 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit omkring ute på öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor, utsatt för faror i floder, faror från rövare, faror bland landsmän och bland hedningar, faror i städer, i öknar och på havet, faror bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat. Jag har svultit och törstat och ofta fastat. Jag har frusit och varit utan kläder. Paulus, varför gav du inte upp? Han hade velat intervjua Paulus, en talkshow, eller hur? Ja, nu kan vi inte det. Men vi har hans svar här i andra Korintierbrevet 4. Därför ger jag inte upp. Så låt oss titta på detta. Vad är det som drev Paulus? 4 korta punkter. Ja, vi får se hur korta de blir. För det första. Paulus är övertygad om att evangeliet är sanningen med stort S. Att det verkligen är sanningen. Inte bara att det är en skön känsla han har. Inte bara att det är hans uppfattning. Inte bara att det passar honom. Inte bara att det känns bra. Han tror att detta är sant. Att det är objektivt sant. Att det är universellt sant. Att det är sant för alla människor överallt. Att det är sanningen med stort S. Att det är en öppen och offentlig sanning. Det är sant och man kan lägga fram det öppet och då går att se att det är sant. När han nu har denna tjänst så lägger han öppet fram sanningen. Han är övertygad om att evangeliet tål att undersökas, att man kan pröva det. Han har inget som helst behov av att försöka manipulera människor. Inte alls. Han överlåter åt varje människa att i Guds åsyn bedöma honom och bedöma hans budskap. Den sortens tillit har man ju bara till ett budskap som man vet är sant. När man inte har någonting att dölja. När man inte är rädd för att någon bluff ska avslöjas. Man behöver inte manipulera. Så han tar definitivt avstånd från allt smussel, alla knep att försöka förmedla evangeliet. All förfalskning. Det innebär ju inte att han tar avstånd från att tänka igenom så att man gör en bra presentation, att man är pedagogisk, att man blir duktig på att förmedla det som är sant. Men han är inte, som han säger tidigare i brevet, andra Korinthierbrevet 2:17. Jag är ju inte som de många som schackrar med Guds ord. Nej, jag förkunnar det oförfalskat som det kommer ifrån Gud. Här har vi massor att återerövra som lärjungar i Sverige idag. Den här förbehållslösa förtroendet för att evangeliet är sant. Det är ett ord ifrån Gud. Och vi ska lägga det öppet fram för alla människor, för vår kultur. Nu är inte Paulus naiv och tänker att därmed kommer alla att komma till tro. Han har erfarenhet av att när man lägger fram sanningen så ger det olika, får det olika konsekvenser. För en del människor så öppnar man sitt liv för sanningen och tar emot det. Andra väljer att avvisa det. Så han säger att det finns många människor för vilka detta är en dold sanning. Inte därför att sanningen i sig själv är dold, utan därför att denna världens gud, alltså djävulen, den onda makten, förblinda människor så man inte ser det som faktiskt finns där att se. Men det beror ju på att det är någon som lyser med en ficklampa rakt i ögonen så man inte kan se det som är mitt framför en. Och vi har ju massor med exempel på det här, eller hur? En gift man som förblindas av en annan kvinnas skönhet. Alla vet ju att detta är fel och går den vägen. Och så låter man sig förblindas av det och går den vägen. Det är ju inte för att sanningen om vad som är rätt att göra där inte skulle vara uppenbar. Den är uppenbar för vem som helst. Att man ska hålla kvar i sitt äktenskapslöfte och satsa på sin familj. Men sådana är vi ju människor, att vi kan låta oss förblindas av allt möjligt. Och det är en onda makt som vill driva sitt spel med oss och få bort oss ifrån Herren. Vill ju lysa en massa saker i ögonen på oss. Så vi inte ser sanningen om Jesus. Det här är det första som driver Paulus, som gör att han inte ger upp. När han nu har denna tjänst ger han inte upp. Därför att detta är sant. För det andra. Han har lärt känna Herren med stort H. Han bekänner Jesus som Herre. Och då menar han verkligen Herre. Att Jesus är över alla andra. Han har sett ljuset från evangeliet om härligheten hos Jesus. Vad är det för härlighet som finns hos Jesus? Ja, enligt texten här så är Jesus Guds avbild. Och han är det på det sättet att Guds egen härlighet strålar ifrån honom. Vad betyder det här? Att Jesus är Guds avbild och att Guds härlighet strålar från honom. För lite mer än en vecka sedan så var Ingrid, min fru och jag, vi var i London och vi besökte Westminster Abbey. Fantastisk kyrka. Det är en enormt rik historia. Vi gick runt där och tittade. Och ni vet, överallt längs väggarna så är det skulpturer och målningar. Skulptur av Isaac Newton. Och där är stor minnessten för Livingstone. Missionären och upptäcktsresande som gjorde så mycket för afrikaner. Där är Shakespeare och de har alldeles nyligen, och det var bland annat därför jag ville komma dit, har man lagt ner en sten i golvet för C.S. Lewis. Så vi vandrade runt här och tittade på målningar och skulpturer och stenar i golvet. Och så kom man allra längst fram i kyrkan, jag har glömt vad den delen heter där, men en av de allra finaste delarna. Och man går där och tittar på väggarna och på golvet. Och fantastiskt. Och så mitt i det rummet så står det ett bord. Så man övar i detta. Och så går man fram och tittar. Och då är det en spegel. Som visar taket. För i den delen av kyrkan är det verkligt viktiga. Det är helt fantastiska taket. Men det är ingen som ser. För alla turister som kommer in i kyrkan börjar ju titta på alla skulpturer. Det har man gjort tidigare. När man har gått den vandringen i kyrkan. När man kommer in i det rummet så fortsätter ju alla titta på väggarna och på golvet. Och man ser inte det som finns att se. Och då har man satt in en takspegel. Så man tittar ner, men då ser man det som är där uppe. Jesus är Guds takspegel. Han visar oss vem Gud är i den här världen. Den Gud som vi själva inte kan se. Visar sig i Jesus från Nazaret. Och Guds härlighet finns hos honom. Han är Herre. Därför att han representerar Gud. Han visar vem Gud är. Han är själv Gud. Och han är upphöjd till Herre. Och därför förkunnar Paulus inte sig själv. Utan han förkunnar Jesus Kristus. Om man har förstått vem Jesus är, hur kan man då ge upp? Om man har sett härligheten hos Jesus, hur kan man då släppa taget? Han är inte utbytbar eller ersättningsbar eller jämförbar med någon annan. Paulus drivs av att han tror på sanningen och att han följer Jesus som Herre. För det tredje, han har fått del av livet med stort L. Det verkliga livet. Det som är människans yttersta bestämmelse. Det som vi längtar efter och söker på alla andra platser men aldrig finner. Och vi därför så rastlöst jagar vidare från det ena till det andra. Medan vår egen tomhet ökar. Paulus säger att han har funnit det. Det som är människans bestämmelse. Vad är det Paulus har varit med om? Han talar om att ljus har gått upp i hans hjärta. Och han citerar från Första Mosebok, den Gud som sa var det ljus i skapelsen. Han har låtit ljus uppgå i mitt hjärta. Och han syftar ju på när han möter Jesus på vägen till Damaskus. Och sen förs in i staden och Ananias förklarar evangeliet för honom. Och han får bli en kristen och tar emot Herren. Då tänds ett ljus i honom. Varför citerar han Första Mosebok här? När jag läste det här och började fundera på det här för ganska många år sedan, vad Paulus skriver i den här texten, så tyckte jag det var så märkligt, lite liksom ad hoc, lite varför plötsligt en referens till Första Mosebok kapitel 1 när han talar om hur han själv blir en kristen, hur ljuset uppgår i hans hjärta. Vad har det med att Gud sa det var det ljus i skapelsen att göra? Hur tänker han här? Jag tror att Paulus tankegång är att det liv som vi får genom Jesus, det är det ursprungliga livet som skapelsens Gud har tänkt för oss. Den Gud som i skapelsen sa var det ljus och som skapade människan för gemenskap med sig själv. Det är den Gud som nu kallar oss tillbaka och vill ge oss det förlorade livet tillbaka. För vi har ju brutit med Gud. Vi har avvisat Gud. Och vi har av vår sida blivit avvisade ur paradiset. Och så är människan som en plockad blomma. Ni vet, man plockar en blomma, den behåller ju sin fägring för några minuter. Och sen så påbörjas en process där blomman dör. Därför att den har inte längre rötter i det som ger den liv. Och så är människan som en plockad blomma. Vi har förlorat våra rötter i Gud, den Gud som har skapat oss. Och genom Jesus så bjuds vi tillbaka att bli planterade i Gud igen. Och få tillbaka det ursprungliga mänskliga livet. Det som vi har sökt, som vi söker efter på alla andra ställen men aldrig finner. Men vi är ju skapade av Gud för att tillhöra Gud. Och jag tror det är den kopplingen som Paulus vill ha fram. Alltså att bli en kristen, det kan man på ett sätt säga är att få ett nytt liv. Fast på ett annat sätt så måste man ju säga att det är att få ett verkligen gammalt liv, nämligen i betydelsen det ursprungliga. Du får tillbaka det liv du var, som var din bestämmelse, nämligen att du ska höra ihop med Gud och leva i gemenskap med honom. Det är det ursprungliga mänskliga livet som kommer tillbaka till dig. Och så kan ljuset från skapelsen så att säga tändas i dig. Gud har låtit sig själv bli synlig i Jesus Kristus. Och genom Jesus så kan vi få del av det ursprungliga livet. Och Gud har gjort allt det här för att hans ljus sen ska sprida vidare. Han har låtit sin härlighet bo i Kristus. Och han låter ljuset gå upp i våra liv för att det sen ska spridas vidare. Och fler ska få del av det. Det är ju därför som församlingen finns. Och vi är sända av Gud för att sprida detta ljus vidare. Från en person till nästa person. Intressant att titta på det här uttrycket. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. En man som heter Ravi Zacharias. Han är ursprungligen indier men lever nu i USA. Och är en mycket framstående evangelist, kommunikatör av kristen tro. Han kommenterar det här stället och säger så här. Den här märkliga uppräkningen av ord, kunskapen om Guds härlighet som ska sprida sitt ljus. Så säger han så här. För hebreerna så var idealet och strävan, det symboliserades av ljus. Ljus är en så stark metafor för hebreerna. Kan tänka på gamla testamentet, Herren är mitt ljus och min frälsning. Eller texten vi läser ofta i samband med advent och jul. Det är folk som bor i mörker ska se ett stort ljus. Eller från Johannes evangeliet. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. För hebreerna så är det ljus som är den starka metaforen. För grekerna så är den starka metaforen kunskap. De söker efter vishet. Kunskapen är den främsta metaforen, symbolen, idealet för grekerna, för filosoferna. Så för hebreerna var det ljus, för grekerna var det kunskap. För romarna så är den främsta metaforen härlighet. The glory of Rome. Roms härlighet. Tänk efter nu. Aposteln Paulus. Född hebré. Uppväxt i den grekiska staden Tarsus. Med romerskt medborgarskap. Paulus visar hur alla våra ideal, all vår höga strävan, allt sammanstrålar i Jesus från Nazaret. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Han är sammanfattningen av allt som vi människor längtar efter och hoppas på. Och du kan få del av det i ditt eget liv. Varför Paulus ger du inte upp? Han tror på sanningen med stort S. Han tror på Herren med stort H. Han som är upphöjd över allting. Han tror på livet med stort L. Det verkliga livet. Hur skulle han kunna ge upp? Och för det fjärde. Han har fått del av kraften med stort K. Han talar om denna väldiga kraft. Som verkar i hans liv och som kommer från Gud. Han har fått del av den kraft som en dag ska av den kraft som uppväckte Jesus ifrån de döda, som upphöjde honom och satte honom på faderns högra sida. Han har fått del av den kraft som en dag ska förvandla himmel och jord och nyskapa hela universum. Han har fått del av den kraft som en dag ska uppväcka alla döda. Han har fått del av en överväldigande kraft ifrån Gud. Den kraften verkar i Paulus liv. Måste man tänka noga här så man inte missförstår det. En del vill i entusiasm göra om det kristna livet till att vi då blir någon sorts stålmän och stålkvinnor. Har vi del av denna oerhörda kraft så finns det ju ingenting som kan gå oss emot eller skada oss. Men det är inte så Paulus utlägger det. Denna kraft finns i lerkärl, i det som är svagt och bräckligt. Och den visar sig inte alltid på det sättet att vi omedelbart över allting får en omedelbar framgång. Framgång är Paulus tal om att han är förföljd. Och förföljelsen slutar inte alltid. Men han är inte övergiven. Gud är med honom. Och han talar om att hans yttre människa bryts ner. Ännu så länge så låter Gud inte oss få del av fullheten av det han har vunnit åt oss. Kraften idag manifesterar sig i lerkärl, i bräckliga människor, svaga människor. Och i omständigheter som ofta är smärtfulla, smärtsamma och svåra. Men kraften finns där. Gud låter den komma till uttryck på olika sätt. Vi kan se det hos de första kristna att Stefanus stenades. Och stenades till döds. Paulus stenades. Men Gud lät honom överleva. Jakob fängslades och blev halshuggen. Petrus fängslades och övernaturligt öppnade Gud fängelsets portar. Exakt hur Gud agerar i våra individuella liv, det är upp till Gud. Vi ska följa honom och vara trogen honom oavsett hur han låter kraften verka i oss nu. Men en dag, för alla som tillhör honom, så ska den kraften bryta igenom fullt ut. Så Paulus kan säga, jag vet att han som har uppväckt Herren Jesus ska uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er. Och utifrån detta, att kraften en dag ska bryta igenom i fullhet, så kan han säga, mina kortvariga lidande väger ingenting. Tänk nu på hans lista. Det var inga små saker han räknade upp. Och ändå så är han så tydligt fokuserad på hoppet att han kan säga, mina kortvariga lidande väger ingenting. Eller väger oändligt lätt. Mot den överväldigande, eviga härlighet det bereder åt mig. Eftersom jag har blicken inte riktad mot det synliga och det tillfälliga, utan mot det osynliga, det eviga, det bestående. Och då plötsligt förändras ju alla perspektiven, alla bedömningarna, alla proportionerna. Och även om hans yttre människa bryts ner, och Paulus själv vet vi ungefär 10 år efter han skriver det här brevet blir avrättad i Rom. Även om allt detta sker så förnyas hans inre människa dag för dag. Och han växer i gemenskapen med Herren. Och han har det fulla hoppet om att han en dag ska uppstå i härlighet. Tillsammans med alla som tillhör Herren. Var står du i ditt liv? På vilka punkter har du varit på väg att ge upp? Var har du tappat taget eller tappat kursen eller tappat inriktningen? Vi står ju hela tiden i en sån kamp där man tenderar att förlora fokus, förlora överlåtelse. Där man ger upp, släpper taget, resignerar. Det jag tror Gud vill säga till oss idag, det är, ge inte upp. Lyft blicken, se det perspektiv som bar Paulus och som gjorde att han i oändligt mycket svårare omständigheter än det vi står i kunde säga, Därför ger jag inte upp. Jag vet att det är sant. Där är den yttersta sanningen om universum. Jag vet att Jesus är Herre. Det syns inte just nu på varje punkt. Även om vi inte ser att allt är honom underlagt, som det står i Hebreerbrevet, så är han upphöjd över allting och kommer en dag att träda fram och visa att han är Herre och alla ska böja sig för honom. Det här är det verkliga livet. Var finner du ett bättre liv? Var möter din djupaste längtan bättre än Jesus? Och här finns kraften som du kan få in i ditt liv, även om ditt liv är ett väldigt bräckligt och sprucket lerkärl. En kraft som slutgiltigt en dag ska förvandla dig till en härlighet som du inte ens kan föreställa dig. Därför ger jag inte upp. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för det underbara som du har gett oss i evangeliet av liv och sanning och hopp. Tack att vi får tillhöra dig. Herre, du ser så ofta som vi tappar greppet. Och Herre, vi vill vända oss tillbaka till dig, söka dig igen och ställa oss på den plats där Paulus stod. Tack för det som du gjorde i Paulus liv. Och vi ber dig här att vi ska få en liknande övertygelse och inriktning och frimodighet. Herre, vi vill tillhöra dig. Vi bekänner oss till dig. I Jesu namn vi ber. Amen.